Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Allting hänger ihop. Allting är en struktur och allting är ett flöde. Det finns ingenting som skiljer huden och fascian åt. Det finns ingenting som skiljer hjärtat och fascian åt. Vi har en bild av kroppen som att det är ett objekt som man har och inte som man är. Att det är som en cykel som kan bli trasig som man ska gå och reparera. Inte någonting som man faktiskt är och lever i. Och det är det här som gör fascia forskningen så spännande.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. För ett tag sedan fick jag tipset av en tidigare poddgäst, Fot Anders, att lyssna på en podd som heter Fasciaguiden. Det gjorde jag och det är jag väldigt tacksam för. För vi kan verkligen snacka om gränslös nyfikenhet på vår kropp och vår hälsa. Har du väl börjat lyssna på den där podden så är det svårt att sluta. Fokus ligger alltså på fascian. Och exakt vad det är ska jag låta dagens gäst förklara. Men en sak är säker. Fascian har större betydelse för vår hälsa än vad vi tidigare har förstått. Något som öppnar upp för nya möjligheter när det gäller hur vi ser på smärta och värk. Men också rörelse och träning. Ja, ni hör ju. Det här är hur spännande som helst. Varmt, varmt välkommen hit, säger jag till en av programledarna i Fasciaguiden, Axel Bolin.
Stort tack, jättekul att vara här.
Du är så välkommen och förutom att du är då en av programledarna i Fasciaguiden, kan du bara snabbt ge oss en liten bakgrund av dig själv?
Alltså jag blev invärvad av det här, till det här av min pappa. Han sa att jag ska starta bolag inom friskvård och jag sa, ja friskvård, det kan väl jobba med som någonting annat sådär, så. Och så vet jag att jag skulle lära mig marknadsföring och internet och bygga hemsidor, så det fick jag göra med honom, skulle jobba ett år. Men sen någonstans på vägen när vi började skriva texter om hur kroppen fungerar och började titta på vad säger ny forskning, så blev jag hooked. Därför att det är, för det första så, det är så fruktansvärt många människor som går runt och har ont och inte vet om varför de har ont eller vad de ska göra åt det. Och vi har idag kontor på 7:e våningen i Sollentuna centrum och så står vi och tittar ut på ett torg. Och då pratade jag med en intervju igår, då tittade jag ut och sa så här, men ja, just nu så ser jag en person där, hon har snett bäcken och där borta är det någon som går, hon går snett. Där kommer ett gäng som löper och hälften av dem har dåligt löpsteg. Där är det någon som har en gavnacke, där är det någon som går runt och haltar. Och det här ser man precis överallt om man börjar lägga märke till det. Och vår fråga har alltid varit som, varför är det så? Alltså varför ska man gå runt och ont? Borde man inte kunna lösa det här på något sätt? För det är ändå 2020-tal nu, man tycker man borde ha en sån lösning. Och då visar det sig att det finns fruktansvärt mycket ny forskning om just det här. Och nu är det runt 20 000 artiklar per år. Det finns massa forskningskongresser, det var ett bara för några veckor sedan i England, om ett helt nytt sätt att se på kroppen. Men det kommer inte riktigt fram. Och då, en anledning är att det är så pass nytt att det förändrar hela sättet som man behöver se på kroppen. Man behöver förmodligen göra om alla läkarutbildningar. Och det är rätt jobbigt att göra. Jag förstår att man inte är supertaggad på att göra om det, för det är ändå ganska mycket, det är en ganska stor apparat man behöver förändra.
Och ganska många läkare som måste göra om sin utbildning då.
Ja, inte så kul. Tänkte jag att du hade jobbat i flera år och så bara, ja. Nej, nu måste du börja om. Men så pass stort är det. Den andra anledningen är att de som håller på med det här och forskar om det här, de är i första hand intresserade av att utbilda forskare och utbilda de som håller på och är professionella. Och det märkte vi när vi var på vår första forskningskongress 2015, för då intervjuade jag en massa forskare som var där. Och det var ju verkligen på riktigt, för det var ju dötrist alltså. Om man tittar på forskningskongresser, det är inte som att det är inte jättekul. Det är liksom, nej, inne på, i nittigrittig och grotta där så.
Det är inga så här vassa kvällstidningsrubriker direkt.
Nej, och det, de säger ju ingenting heller. Det är så här, bara, ja, men vad kan det här betyda då? Vad betyder det här för löpning? Ja, man skulle kanske kunna indikera på att den där faktorn där borta har en effekt på det här också. Det blir väldigt mycket så. Men då såg vi en möjlighet att det här behöver folk veta. Så 2015 bestämde vi oss att vi ska bli bäst i världen på att berätta vad det här är för folk. Och då startade vi det som idag är Fasciaguiden. Det roliga är att vi har precis gjort en dokumentärfilm som vi kommer släppa under sommaren eller hösten. Och då gjorde vi den, trodde vi, för att berätta för Sverige hur stort fascia då är internationellt. Men det lutar åt att det blir att vi ska berätta för världen hur stort fascia är i Sverige. För det är faktiskt väldigt många nu som har börjat snappa upp vad det här är för någonting. Och det går väldigt mycket i linje med hur det känns att leva. Alltså det är en sak att så här ser kroppen ut och så här fungerar den. Alla minns väl hur det var i biologin på högstadiet och så där, där man ser om olika processer i kroppen och hit och dit. Och det blir väldigt abstrakt och svårt att förstå. Alltså ska vi börja prata om mikroprocesser i våran kropp nu, då blir det ju ganska komplext. Då ska vi börja prata om laddningar i knät som klarar av ett löpsteg. Det blir också så här bara, det blir rätt svårt att relatera det till hur jag mår. Men om vi pratar om att jag tar ett löpsteg och om mitt ben är för rakt, alltså för långt framåt, då kommer stöten från när jag landar gå in i knät. Men om jag har kroppen lite mer framåtböjd och är framåtlutad, då kommer stöten tas emot av hela kroppen istället.
Då är du och Fredrik Silén överens, det är jättebra. Ja. Han är ju en löpteknikexpert som brukar vara med här mycket. Ja.
Nej, men jag lyssnade igen på, vi har ett avsnitt som är avsnitt 30 av våran podd som handlar just om löpning. Och då berättade jag om en föreläsning med Daniel Lieberman. Han har studerat över 10 000 fötter. Och så lägger han in det i ett evolutionärt perspektiv och ser hur har vi rört oss. För det är inte så många, inte så många arter eller djur överhuvudtaget som går på två ben. Och det är ganska komplext att gå på två ben. Och ska man dessutom springa så är det ju rätt komplext. Men han menar att vi är ju, jag tror han har skrivit en bok som heter Born to Run. Eller pratar om en bok som heter Born to Run, eller i samarbete med det. Mm. Och då, det är säkert inte han som har skrivit den.
Han heter väl något annat.
Precis, men de har jobbat ihop i alla fall. Ja. För jag tror att det är baserat på hans forskning.
Ja.
För det han har tittat på i alla fall är att när du går på två ben så bränner du mycket, mycket mindre energi. Men om du tar gorillor till exempel, som vi är väldigt lika, de går på fyra ben, de hoppar fram på ett annat sätt. Och du sparar fyra gånger så mycket energi av att gå på två ben. Men då måste du ha en kropp som anpassas efter det. Och då har han tittat på just plantarfasciten, alltså under fascian under foten, och han har tittat på IT-bandet som också är en stor fasciastropp för att se hur de här utvecklas evolutionärt genom tiden.
Så är det plantarfascit eller så är det plantarfascia?
Plantarfascian.
Jaha, förlåt, för jag hör ju bara plantarfascit eftersom det är ju den vanligaste frågan jag får. Okej, plantarfascian, det är där man får den här plantarfasciten.
Precis.
Ja, just det. Mm.
Men det kan vi komma in på sen.
Det kan vi göra.
I alla fall. Så jag blev fruktansvärt intresserad av det här 2015, och jag är egentligen ekonom, så jag är en lekman, så jag har bara fått lära mig vad andra experter säger. Men jag har intervjuat väldigt många experter, och sen 2018 har jag jobbat tillsammans med en kvinna som numera jobbar heltid med att läsa forskning. Så att hon läser forskning, det är ungefär det hon gör. Och det är hon som är med i podden då, som heter Camilla.
Just det.
Så det var väl min bakgrund, eller det som jag kom in i var att det här är otroligt intressant och häftigt. Framförallt har det betytt mycket för mig personligen också. Alltså jag har ju förändrat mitt sätt att leva på, mitt sätt att se på mig själv, mitt sätt att äta på, röra på mig och så vidare av det här. Sen är ju ingen perfekt. Alltså jag har ju också mina brister, såklart. Så det är inte bara att jag är definitivt ingen sån här
hälsofacit.
Absolut inte. Inte ens hälsofreak, utan mer någon som är intresserad av vad är en kropp egentligen och varför har vi så förbaskat svårt att förstå den och vara i den.
Väldigt många som lyssnar på det här och har hört dig prata här nu, de tänker så här, vadå, varför ska man göra om läkarutbildningarna? Och vad är det här stora paradigmskiftet som du pratar om? Vad är det för något?
Jag tänkte, jag kastar upp lite bollar så att lyssnarna blir intresserade av att fortsätta.
Ja, jag känner bara, jag måste hinna fånga alla.
Nej, men om vi tar grundbiten då. Så man har ju skurit upp kroppar i väldigt många år och tittat på vad består det här av. Så man tittar på, där är en muskel och där är ett organ och där är en lunga och där är en hjärna och där är, ja, här finns ett nervsystem, och så börjar man titta på sådana saker. Men det som man har skurit i, alltså det som tidigare var bindväv, det som fortfarande är bindväv men nu är mycket, mycket mer, det har man kastat bort, alltså det har man inte tittat på alls. Så på 70-talet så börjar man titta på, men vad är det här som vi skär bort nu istället för att titta på det som man skär ut? Och då såg man att, vänta ett tag nu, det här sitter ihop. Så att skär jag i bindväven som är i armen. Då, och när jag följer den tråden istället, så sitter den i tråden ihop med bindväven i armbågen och i nacken och i foten. Så att foten sitter ihop med pannan i samma sammanhängande nätverk, i samma struktur. Och så börjar man först titta på det och börjar fascineras över, ja men vad häftigt med kraftöverföring. Man börjar titta på hur nervceller finns här och så vidare. Men sen så börjar man titta på att man inte tar nu, den här kroppen vi skär i, den är död. Och det finns ju faktiskt en skillnad mellan en död och levande kropp. Eller hur?
Ja, den döda kroppen rör sig inte så mycket.
Den döda kroppen lever för första
inte liksom så. Den är väldigt död.
Och då börjar man titta på levande kroppar istället. Och i en levande kropp finns ett konstant flöde. Det står aldrig still i en levande kropp. Så att det som då är fascia, det är de här bindvävstrådarna. Det som man kallade för bindväv förut. Det är framförallt fiberproteinet kollagen och elastin, men även andra fiberproteiner. Och sen är det den flytande vätskan. Alltså den är inte som vatten, som är det här vattenglaset jag har framför mig, utan det är snarare som en gel, alltså som en hårgelé eller en kräm eller någonting sånt, en lite tjockare. Och det är då vatten ihop med olika polysaccharider som är hyaluronsyra och glykosaminoglykaner som är
stavelbindningar. Hyaluronsyra?
Ja, precis.
Det är ju samma som finns i fillers, eller hur?
Ja, det är det man sprutar in i kroppen. Och då tar man det oftast från tuppkammar eller så. Men det här finns ju i kroppen och tillverkas av kroppen. Men det ombildas, eller det, vad säger man, det försvinner efter 2 dagar. Så du måste tillverka nytt varannan dag för att få igång det här. Och därför måste man röra sig för att hålla igång kroppen. Så att röra sig är jätteviktigt. Men när vi kommer in sen tänkte jag på vad det här betyder för oss. Men om man tittar på vad det är. Så du har alltså ett nätverk av trådar och sen har du en flytande vätska. Det som blir det storslagna i det här, det är att det här finns runt varenda cell i hela kroppen. Alltså i cellen finns ett cellskelett. Cellen är inte platt som vi har lärt oss, utan cellen är rund. Och i den finns också de här trådarna. Men runt i cellen, runt varenda cell, så finns den här strukturen. Så att vill man hårdra det kan man säga att det finns bara celler och fascia. Det finns ingenting annat. Det finns inga organ, det finns inga muskler, det finns inga skelett. Därför att allting är samma beståndsdelar. Om du tittar på ett skelett så består ett skelett av kollagen och mineraler.
Just det.
Och det här blir som bara, vänta, jag har ju lärt mig om 600 muskler, jag har lärt mig att studera organ, exakt. Jag tittar på olika cykler och så vidare. Men det handlar om att kunna byta perspektiv. Och du brukar ta ett exempel med japansk arkitektur. Jag tog upp i någon podd. Det är inte så långsökt, men om du tänker att när vi möblerar, så tänker vi ofta så här, var är soffan, var är tvn, var är matbordet? Men i japansk arkitektur tittar man snarare på hur ser ytan ut mellan möblerna. Så att ytan är det viktiga, inte var möblerna står.
Ja,
så det är samma rum, det är samma bild, men du ser på dem på 2 olika sätt. Och det är lite samma sak här, att det är samma kropp och det är samma sak, men du tittar på den från 2 olika håll. Den ena är att du ser att okej, allting hänger ihop, allting är en struktur och allting är ett flöde. Och den andra är att men här har vi specialiserade delar, typ hjärtat, typ ett organ, typ levern eller huden eller någonting. Men det sitter ihop med allting annat. Det finns ingenting som skiljer huden och fascian åt. Det finns ingenting som skiljer hjärtat och fascian åt. Och då har man tagit experiment där man har tagit ett hjärta och så har man blåst ut allting som inte är fascia. Så alla hjärtceller, om man säger så, alla hjärtmuskler har man tagit bort och kvar är exakt samma form, exakt samma struktur.
Mm-hmm.
Fast den är tom då istället. Så det här finns runt allting. Och egentligen så är det inte så svårt för oss att känna att kroppen sitter ihop. Alltså om jag tänker på min tå nu så kan jag faktiskt känna min tå. Jag upplever ju min tå.
Ja.
Men vi har en bild av kroppen som att det är ett objekt som man har och inte som man är. Att det är som en cykel som kan bli trasig som man ska gå och reparera. Inte någonting som man faktiskt är och lever i. Och det är det här som gör fasciaforskningen så spännande. Därför att när du börjar se de här sakerna, då måste du börja titta vidare. Så vi har någon, då finns det ju cancerforskare som går rakt in i fascia. Bara, oj shit. Det finns experter på lymfsystemet som kommer in i fascia. Det finns vanliga professorer i anatomi. Det finns en leverpatolog som är jättekänd. Det finns en kirurg som har kommit in i det. Så det kommer in forskare från massa olika fält. Och då kommer de med sin expertis. Så kirurgen är jättebra på att se det en kirurg kan se och leverpatologen ser ju det och lymfspecialisten ser det. Så att de här ihop kan då bygga ihop någonting väldigt spännande. Och det är då det händer saker som vi nu släppte nyss ett avsnitt om. Det finns en forskare som heter Jara Pollack som har jobbat jättelänge med vatten. Det är väldigt få som forskar om vatten, men han har forskat mycket på vatten. Och då har han upptäckt något som heter vattnets fjärde fas. Så det finns ju is och det finns vatten och så finns det ånga. Men det finns ett tillsteg mellan is och vatten. Fast det är inte kallt, utan det är varmare. Och det är vatten i en viss miljö blir en annan molekyl. Så istället för H2O så blir det H3O2. Mm-hmm. Och det är en annan laddning i det. Och den laddningen gör att den kan binda sig mycket mer saker som ner i kroppen. Den kan lagra saker som minnen. Och den kan leda energi och kemikalier. Det är så vattnet ser ut i kroppen.
Ja, i kroppen så är vatten H3O2.
I kroppen är vatten H3O2, även i växter. Så att växternas fotosyntes, den har vi koll på. Eller hur? Du kommer också ihåg lite vagt från biologin på högstadiet.
Ja, mycket vagt.
Vi har också fotosyntes. Vi är exakt samma sak. Och det är inte så konstigt att en av de mest effektiva processerna på jorden det också finns i oss egentligen. Det spännande nu, det är när Pollack börjar intressera sig för fascia. För då tänker han så här, ja men jag håller på med vatten. Vad finns det för annat spännande? Ja men, titta, det är forskning om fascia. Och så gräver han in sig i det. Och då blir kombinationen av vattenforskningen och fasciaforskningen det som gör att det kickar iväg och blir någonting helt annat. Mm. Vi vet nästan ingenting. Det är det som är så spännande med att driva fasciaguiden som podd. Att vi tar ju upp så här, ja, här är en Camilla läst någon forskning och så säger det så här, och vad betyder det här? Ja, vi kan ju spekulera över det här. Och så sen Hans då som är med, han behandlar många personer så att han möter folk med ryggvärk och löparknän och allt möjligt. Och då kommer han med liksom erfarenheter därifrån. Vad händer här? Så att vi är verkligen i ett experimentstadie. Och då kan man ju säga så här, ja men är det liksom på riktigt då? Ja, det är ju det, fast vi vet ju inte någonting med säkerhet. Vi kan inte säga att det tvärsäkert är så här. Däremot kan vi säga med tvärsäkerhet att fascia finns. Och det publiceras mycket forskning om det. Problemet är väl att det inte riktigt, det tas ju inte emot med öppna armar av folk som inte har läst om det tidigare, såklart.
Jag läste jag minns inte nu vilken källa det var, men det var någon tidning om forskning. Då pratade man om interstitium och att det skulle vara en ny kroppsdel.
Yes.
Har det någonting med fascia att göra?
Det är fascia.
Ja, det är fascia. Okej.
Vi har faktiskt just släppt en artikel om interstitium och fascia. Vi tog även upp det i ett avsnitt som heter Fascia är kroppens största organ. Därför att det är det här som blir problematiskt när du har att göra med forskare. Därför då har ju de olika definitioner. Och då har du Carla Steck, och hon kommer från, som en italiensk forskare som är jätteduktig och så vidare, jättestor inom fasciavärlden. Hon kommer från, hon är professor i anatomi och hon har läst vid Padova i Italien. Hon har en tradition av olika typer av behandlingar i släkten och så vidare. Så hon pratar mycket om att det finns olika fasciafält. Hon pratar mycket om den extracellulära matrisen och hyaluronsyra och så vidare. Ja. Och så sen har du Tom Myers som har kommit från USA som är mer en praktiker. Han pratar om fascia linjer. Så det första kongressen jag var på, det var ett bråk om ska det heta fält eller linjer. Och vi satt där och bara, ja men precis, åh herregud.
Ja, låt som forskare, ibland.
Precis. Och då kom interstitium kommer från Neil Thies, en leverpatolog från USA. Som också är, han kom inte alls ifrån fascia, men han upptäckte en helt ny sida av ett blodkärl i levern med en ny undersökningsmetod. Så han alltid tittar på saker i 2D i mikroskop. Och så sen så tittar han på någonting i 3D med en ny metod som heter optical biopsy. Och då bara, men vad är det här för någonting? Och så ser han liksom på sidan om. Då finns det någonting annat. Så han har sett ovansidan och undersidan, men han har inte sett det från sidan. Och sen så här, vad är det här för någonting? Och så börjar han gräva och undersöka det. Och så till slut så snubblar han in på fascia. Och så sen så, jaha men det här är någonting nytt och spännande. Och det är han då som kommer med interstitium, och det han menar där, han pratar mycket om vätskan eller hålrummet mellan trådarna. Det häftigaste man har sett är att om du sprutar in någonting, han har tagit färgämne och sprutat in det här, så kommer det överallt på en gång. Så sprutar in någonting i armen så är det överallt i hela kroppen på en gång. Mm. För allting sitter ihop och kommunicerar. Och då menar han att det här måste vara ett organ. Därför att definitionen av ett organ är att det antingen har liknande struktur eller liknande funktionalitet. Och interstitium eller fascia har både och. Så att det går liksom, om antingen så är ingenting organ eller så är fascian ett organ. Och det är lite spännande. Så vi säger ju nu att fascia är kroppens största organ. Och då säger folk, men det är inte huden.
Ja, precis.
Ja. Då säger nej, titta på det här. Men sen skulle det också erkännas och etablerats av KI eller någon sån där auktoritet. Liksom. Och då måste de erkänna att det finns överhuvudtaget. Och det gör de ju inte riktigt just nu.
Jag har så otroligt mycket frågor, känner jag nu. Jag tror jag aldrig haft så mycket frågor i huvudet i maratonpodden. Det som slår mig först är ju, hur bedriver man forskning på fascia när då, som vi slog fast här tidigare, att det är ju i levande varelser som man som har ett flöde. Hur gör man då för att forska på detta? För på läkarutbildningar så står man ju och karvar i döda kroppar.
Mm. Det är en utmaning. Det är också svårt att använda tidigare modeller för att fullt förstå olika saker. De flesta som har gjort saker hittills har ju tittat just på anatomin, alltså tittat på hur ser en struktur ut. Och då kan man ju använda levande kroppar för vissa saker och döda kroppar för andra saker. Och då kan man titta till exempel på att ja, de här trådarna ser ut så här och på den här nivån ser ut så här. Och så sen så i den här dokumentären så filmteamet åkte ner till Padova till Calastecco och intervjuade henne. Och då ser man hur hon liksom står och skär i en hjärna och lyfter bort och petar och drar och liksom sådär. Och det är också ett sätt att göra det på. Men sen har man också tittat på, hon Stecco har gjort en väldigt uppmärksammad studie om hur östrogen påverkar kollagenstrukturen i kroppen. Alltså hur hormonerna faktiskt bygger om kvinnokroppen 2 gånger per månad. Vilket är helt fascinerande, för här har man plötsligt en förklaring till olika typer av kvinnoproblem. Att det finns det är ett väldigt känsligt system som byggs om hela tiden.
Typ PMS, ryggvärk.
Typ så.
Andra grejer.
Och framförallt om man börjar gräva i det. Men då har ju hon då testat och framförallt skjuta in det till exempel i möss. Använder mycket möss. Problemet är att nästan alla studier som gjorda på möss är gjorda på hanmöss. Och inte på honmöss. Varför då?
Jag menar för enklare.
Men det är så mycket hormoner i vägen. Ja. Och då brukar jag säga att det är det som är grejen.
Ja.
Och det är ju precis vad många läkemedelstester gjorde på män och inte på kvinnor. För det är också för mycket saker som är vägen och stör. Och det är väl det som också är utmaningen, men det är också där man ser behovet. Att det är dags kanske att vi slutar låtsas som att det är mycket mer det här gör det här. Alltså vetenskapliga metoden är ju A påverkar B, ibland med C som parallell liksom, så är det som grej. Vi kanske ska börja se på att allting fungerar ihop istället. Och det är väl där vi börjar titta på vad fascia faktiskt gör då. För det är en sak vad det är. Men om vi tittar på vad det gör, så var det ett kille vi träffade 2015 som sa att det enklaste sättet att förklara fascia på, eller kroppen på, är att den tar emot och avlastar tryck. Så det finns en massa tryck. Och tryck kan ju vara ett slag. Tryck kan ju vara en kopp kaffe. Tryck kan vara mat, tryck kan vara stress, tryck kan vara tankar och känslor, det kan vara ett fall, det kan vara en sittställning under lång tid. Det kan vara allting som vi egentligen råkar ut för, medvetet och omedvetet. Så det finns en massa saker som händer oss och kroppens jobb är att ta emot det här på ett så bra sätt som möjligt. För om du skulle ta emot allting på ett sätt, vill säga att du sparkar in i en sten och så tar foten emot hela den smällen, då skulle foten gå av. Men istället fördelas trycket över hela kroppen så att smällen i foten tas emot av knät, av höften, av ryggen, av nacken. Och så fördelas det över hela alltihopa.
Nu tänkte jag på löpning bara för att du sa det.
Ja, men det blir samma sak. Att om du tar ett, där har vi igen det felaktiga löpsteget eller det problematiska löpsteget där du har benet för långt fram så att trycket hamnar i knät. Då är det knät som tar emot hela trycket i det steget. Men om du har ett bättre löpsteg så blir det mycket mjukare. Då tas det emot av hela kroppen. Och därför vissa får ont i ryggen när de löper. Vissa får ont i knäna eller ont i andra delar av kroppen. Och det är förmodligen någonting som antingen är problematiskt med själva löpsteget. Alltså hur man trycket man utsätter kroppen för. Eller med det tryck du har haft i kroppen sedan tidigare. För om vi säger att jag jobbar mycket framför skrivbord. Om jag då sitter ner framför skrivbord för mycket och inte tänker på att stå ibland eller röra mig ibland eller sträcka på mig ibland eller så. Då kommer jag få en hållning som mer och mer gör att jag blir framåtlutad. Och lägg där till om jag pendlar och tittar i telefonen den här tiden så får jag en sån här iPhone-nacke att man liksom tittar ner i telefonen. Då kommer min kropp att anpassas efter det. Så att någonstans, det vi försöker göra också är att lägga till en, att ge kroppen den vad ska man säga, uppskattning eller förståelse eller alltså se den som intelligent. För kroppen är otroligt smart och den ställer upp på det vi gör. Så att man kan tänka kroppen som levande, så kan man tänka kroppen som nästan som en person. Och så är det som så här, Nu sitter Axel där igen och lutar sig framåt. Ja, men han vill säkert göra det. Då får vi ställa upp på det. För han vet säkert bäst. Problemet är att jag vet ju inte bäst. Men min kropp tror ju det. Och så sen så, ja, men ja, okej. Han käkar massa skräpmat. Skit i det och sova. Ja, men då får vi ställa upp på det då. Och det är helt sjukt hur kapabel kroppen är att hantera massa saker. Så de som då har går runt och är arga på sin kropp eller känner att kroppen inte gör som de vill, de har nog glömt bort vad som hände fram till den punkten. Alltså hur mycket kroppen tar hand om utan att vi tänker på det. Tänk på stressnivån eller luftföroreningarna eller allt med på vägen hit. Alltså jag har ju åkt tåg hit och jag har gått fort och jag har hit och dit. Och så en sån sak som att jag har en bebis hemma så jag har inte sovit någonting i natt. Allt det här klarar man av, vilket är helt sjukt egentligen.
Ja, det är det faktiskt. Du har ju sagt en väldigt spännande sak i något avsnitt som jag inte minns vilket, men vi är en summa av allt vi har varit med om fram tills idag. Och det är lite, knyter lite an till det du sa nu. Jag tycker det är väldigt spännande för att många tror ju att så här, ja, men det var när jag sprintade där och skulle göra den där intervallen. Det var då min hamstring gick av. Eller ja, men det var när jag ramlade där som det blev hälsporre.
Vi har ju ett problem idag i vårt sätt att se på oss själva och världen i att vi har väldigt svårt att tänka historiskt. Alltså som samhälle är vi väldigt historie. Vi är väldigt fokuserade på framtiden. Lite grann på nuet, men mest på framtiden. Vi är så fokuserade på framtiden att när folk är på semester så ligger de och kollar på Instagram vad de ska göra sen när de kommer hem. Vi har väldigt svårt att vara nu. Vi är ännu svårare att vara historia och se tillbaka på vad har hänt. Om vi inte ska belasta oss för skit vi gjort förut, att man har ångest över något man gjorde förut. Men vi har svårt att se allt som har lett fram till punkten vi är idag. Men du blir ju bokstavligen vad du äter. Man kommer ihåg det, du är vad du äter, eller hur? Men du blir ju bokstavligen vad du äter för att det du stoppar in i munnen är ju sen byggstenarna som blir din kropp. För du byter ut alla celler på 7 år. Så att du bygger om kroppen, du blir faktiskt exakt det du har ätit. Man tänker inte på mat som det.
Nej, att gud, det är en svindlande tanke nu plötsligt.
Man tänker så här, mat, ja, men det ska jag in med för att jag ska bli mätt eller liksom för att jag ska typ bli pigg och sen så bajsar jag ut det. Typ. Men det är ju byggstenarna i din kropp.
Hallonlakritsskallen sitter där någonstans.
Ja, men den gör ju det. Alltså, ja. Förmodligen i ryggen. nej, men så ja. Det vi blir vad vi äter. Vi blir ju också vad vi gör. Därför att om du sitter i soffan hela tiden, då kommer din kropp säga så här, jaha, det är soffan som gäller. Ja, men då anpassar du sig efter det. Om du springer maraton, ja, men då kommer kroppen säga, okej, det är maraton som gäller. Om du är elitidrottare kommer kroppen säga att vi kör på det. Sen så kan ju allting gå till sin spets så att man inte klarar av det längre, vilket är en senare diskussion. Men vi blir ju faktiskt vad vi gör, och det ser du ju om någon styrketränare eller om någon lyfter saker eller om någon inte gör någonting, eller om man är dansare och rörlig och smidig eller om man är någonting annat, så bygger du faktiskt den kropp som du gör. Så du är ju summan av alla dina aktiviteter. Men du är också summan av alla dina tankar. Så allting du har, för tankarna formar ju beteenden. Så att mitt beteende är att jag alltid går upp klockan 6 och dricker ett glas vatten och sen går ut på en lång promenad. Då är det en van och ett beteende. Så att tankarna i det och beteendet har ju format att jag gör de här sakerna. Om jag inte gör det så formar det någonting. På samma sätt kan känslor lagras i kroppen också. Om jag alltid blir arg och så tänker du att hur gör kroppen när du blir arg? Om du blir arg för en stund så här, då spänner man sig. Käken går ihop och så vidare. Om käken går ihop så skapar det tryck i kroppen också. Så att vi tenderar att inte tänka så mycket på vad som händer i kroppen när vi gör olika saker. Och drar man det där till sin spets, som vi gjort mycket när vi har behandlat människor, så tittar vi på okej, vad har du varit med om? Vad har du för förväntningar? Vad har du för medicinering? Har du någon skadehistorik? Hur äter du? Hur sover du? Hur rör du på dig? Hur lever du egentligen? Och så sen så får man gräva i det då. Ja, men jag har alltid ont i ryggen. Hur länge har jag haft det då? Ja, men jag har haft det. Hur länge har jag haft det? Ja, men vad hände för 5 år sedan då? Ja, men då blev jag med jobbet. Jag fick sparken. Jaha. Vad händer då? Vad händer med en människa om de får sparken? Ja, men då kanske man tappar självförtroende, eller så kanske man tar sin tillflykt i att men jag duger inte till någonting, så jag kan lika gärna käka skräpmat nu och dricka alkohol och sådär. Så, så då kan du spåra vissa beteenden till vissa händelser, och helt plötsligt så får du en förklaring att den här ryggverken du har nu, den har att göra med att du fick sparken för 5 år sedan, att det var ett fall för 10 år sedan, att du hade en problematisk förlossning för 15 år sedan, att det var en du tappade lite suget på livet uttaget för ett år sedan. Alltså, det finns massa olika saker som kan ha hänt som har gjort att du är där idag. Och det är egentligen mycket mer heltäckande och logisk förklaring än att, du vet, jag vaknade upp en morgon sen var jag sjuk. För det händer ju inte. Du vaknar inte upp en morgon och är sjuk. Utan det har ju hänt saker på vägen. Och någon gång händer någonting som gör att det bara tippar över. För så farligt är det ju inte att springa. Alltså med löpning. Men det finns ju de som har sprungit och från att de har löpt så har det bara så här, allting har bara kraschat liksom. Och det är inte, då är det inte löpningen det är fel på, utan det är förmodligen löpning i kombination med alla de här andra sakerna. Men vi är inte vana att se på kroppen eller hälsan på det här sättet. Därför det är inte så vi är inskolade. Alltså det är inte så vi har lärt oss när vi var små. Det är inte så som samhället säger åt oss att det är. Utan det är... Ja.
Får jag bara ställa en följdfråga till en grej här. Det här med att, vad var du sa, att alla celler i kroppen byts ut på en 7-årscykel. Mm. Men då, hur kan då kroppen komma ihåg ett trauma för 15 år sedan?
Då börjar vi röra oss in i de här lite mer svårförklarade grejerna. Nej, men inte...
Finns det någon slags hårddisk, svart låda någonstans?
Ja, det beror på hur... Det finns olika idétraditioner såklart om vad det kommer ifrån. Men du har ju, dels har ju DNA. Alltså du har ju en förklaring på hur kroppet ska vara. Sen har du ju det som kallas för epigenetik. Och du har ju någon form av förutsättningar. Då har man sagt förut att amen, ens gener är som en bok. Men nu har man börjat säga istället att ens gener är som ett bibliotek. Och då kan du gå och dra ut olika böcker i biblioteket beroende på hur du lever. Så vi säger att du är känslig för toxiska ämnen. Ja. Och så sen så grillar du varje dag i 5 år. Vilket är skitgott liksom.
Ja.
Men så är du känslig för toxiska ämnen. Då kanske du drar ut boken känslig för toxiska ämnen. Därför att du äter toxiska ämnen varje dag som kommer att du grillar till exempel. Nu ser inte att grillning är farligt på det sättet. Men är man känslig för det så kan det vara så. Jag gjorde till exempel en DNA-analys och såg att jag själv är känslig för mat med hög inflammationsgrad. Alltså som man får inflammation av.
Okay.
Så jag ska förmodligen inte äta socker så mycket. Som tur är så slutade jag äta socker när jag var 12 för att min pappa tvingade mig. Så att då hann jag ju aldrig aktivera den problematiken som kanske hade kommit av om jag hade ätit jättemycket socker. Men någon som var känslig för socker utan att veta om det, som åt en massa socker, kan ju då ha utvecklat vissa problem som relaterar till det. Då. Så att det är en sak. Men hur kroppen kommer ihåg exakt hur den ska byggas upp. Det finns ju ett kontroversiellt ämne och det är ju att minne lagas i kroppen. Att minne är inte någonting artificiellt, något som inte finns, utan det faktiskt är någonting fysiskt. Och det är ju många som har känt till att man pratar om muskelminne och kroppsminne och så vidare. Men det som Pollack visade med det här med vattnets fjärde fas, det är att minneskapaciteten i det här easy water, ersatta vattnet som är vattnets fjärde fas, det är, om du tar kisel, är det som man oftast har datorer. Då har du ettor och nollor. Det känner de flesta till, att minneslagret på ettor och nollor. Vatten har -1, -2, 0, 1 och 2. Så det är 5 gånger fler minneskapacitetslagringar än en dator. Och det vill säga, vi har en högre minneskapacitet i kroppen än vad en dator har. Och det går väldigt fort. Och då blir det så här, oj vad spännande, vad kan det innebära? Men det märker vi varje dag. Om du tänker nu, du kan ju tänka tillbaka på något som hände dig för 20 år sedan. Vi säger att du var i Italien för 20 år sedan. Du kan åka dit och vara i Italien. Du kan känna dofterna och smakerna av att vara där. Du kan se på den du var där med. Du kan komma ihåg det där skrattet som var där, berättelsen som var där eller upplevelsen av den där terrassen som är där. Nu åkte jag tillbaka till min bröllopsresa. Bara medan jag pratar med dig kan jag åka tillbaka i huvudet till min bröllopsresa och sitta på en altan över vattnet och med massa tilltugg framför mig och ett gott glas vin och min fru som just har gift med mig, och jag kan se liksom hur solen ligger i hennes hår. Och det där kan vi se så fort. Och då är det inte så konstigt.
Nej.
Det som blir fascinerande blir om det minnet som lagras i vattnet är kvar i kroppen eller om det finns i det här vattnet framför mig också. Det är där det blir lite större och lite svårare att svara på. Och där blir det också lite kontroversiellt, för att om vatten har minne, då alltså, även utanför kroppen, då kan det innebära ganska mycket för alla möjliga typer av medicin och grejer också. Alltså hur läkning eller i allmänhet, vad gör med vårt vatten? Du vet, då blir det nästan lite svindlande, lite jobbigt.
Jag förstår. Ja, men bara för att stänga den här dörren då för stunden, så tänker jag att just att man ska bearbeta och inte bara så här sopa jobbiga upplevelser under mattan borde ju ändå vara en bra grej om man då vill skapa förutsättningar för att det här minnet ska vara skonsamt för kroppen och inte negativt.
Ja, där har vi lärt oss ganska mycket av djur. För vi råkade hamna in på behandling av djur också några år när vi hade det som kämpigast med ekonomin för att få gå runt. Så råkade det vara så att vi hamnade i hästbranschen och det var jättekul för då, dels så fick vi överleva som bolag men dels fick vi också lära oss mycket av hästar. Om man, alltså ett djur som är skadat och så sen så hjälper man djuret att bli friskt. Då säger djuret så här, kanon, här vill vi vara. Och sen är de där. Men en människa som är sjuk eller skadad och så hjälper man den människan att bli frisk, då säger den, vågar jag verkligen tro på det här? Och sen går den tillbaka och lever ungefär på samma sätt som när den blev sjuk. Vi har svårare ibland, för vi är så fruktansvärt intelligenta, vilket är bra, men också fruktansvärt dåligt ibland, att vi har svårt att släppa vissa saker. Så att vi kan ju älta saker som hände för 20 år sedan. Och då kan man antingen bearbeta det och ta itu med det, men det bästa kanske är att bara släppa det. Mm. Alltså bara, nej men vet du vad, skitsamma. Det hände, det var så där. Jag mådde så, nu mår jag inte så. Nu går vi vidare och är så här istället. Och det har ju vi svårt för. Och där tror jag också att min erfarenhet i alla fall är att olika människor har olika svårt för att släppa det där.
Så är det.
Jag har vissa demoner, om man säger så, som jag verkligen behövde tid att bearbeta och gå igenom för att bli av med. Sen behövde jag ibland se vissa saker för att bli överbevisad på, alltså jag hade ju sån här extremt inte kontrollbehov, men jag var så jag ville verkligen förstå. Jag ville verkligen förstå hur kroppen fungerade. Så att jag var svår att behandla, därför att jag ville veta vad som hände i min kropp. Men då fick jag se på molekylär nivå vad som hände i kroppen och insåg att jag kommer aldrig någonsin kunna fatta det här. Jag kan aldrig förstå min egen kropp.
Men det fattar ju inte ens de som behandlar dig heller.
Nej, de vet inte om att jag har den här inre monologen under tiden. Nej. Och då börjar jag, men vet du vad? Jag får lita på att min kropp vet vad den håller på med.
Trust the process.
Och då plötsligt så släppte det. Och det där gäller ju livet också. Jag måste ju som chef för bolag lita på att de som jobbar med det här också gör rätt saker. Mm. Och släppa kontrollen. För annars kommer det här aldrig kunna växa eller jag kommer aldrig kunna slappna av. Och då blir ju det plötsligt ett förhållningssätt. Så att det som har hänt mycket med fasciaguiden är att vi börjar någonstans i att prata om kroppen. Men sen så snöar det här alltid iväg på någonting annat också. Så nu börjar vi spela en avsnitt om men hur man förstår vem man är och vad en människa kan bli. Och det börjar,
mycket filosofiskt.
Men det är lite som du tog fram en podd om löpning.
Ja.
Och sen börjar vi hälsa. Och sen börjar vi det där. Och sen börjar vi det där. Och nu sitter vi här.
Så att det är och det är ju lite grann det du är inne på, att allt hänger ju ihop. För att kunna springa bra så måste man ju må bra. Och alltså precis som att vi har ett organ egentligen. Ja. Så är ju alltså livet på något sätt.
Du har ju ett liv. Ja. Det är samma sak där.
Jag tänkte att vi skulle gå in på träning kopplat till fascian. För det tror jag många som vill veta mer om. Du har ju hintat lite grann om det nu. Men kan du berätta mer? Som hur påverkas fascian av, ja, om vi tar löpning till exempel?
Den grundläggande tanken man kan ha i bakhuvudet, den trend man ska hämta från Daniel Lieberman som hade gjort den här studien fötter då. Och han menar på att man ska försöka tänka evolutionärt. Alltså tänka, vad är det för rörelse jag gör och hur påverkar den min kropp? Alltså om jag springer intervall eller om jag springer maraton, hur rör jag kroppen? Vilka stöt att ta emot, vilken rörelse har jag, hur ser momentet ut, hur känns det som ett flöde eller känns det stiltigt? Om jag springer snabbt, känner jag att jag har liksom farten med mig så att benen går av sig själv, eller känner jag att det tar emot och är motigt? Och då tror jag man ska försöka söka just flöde och alltså söka flow egentligen i det man gör, oavsett om man springer maraton eller så. Det är om man ska tänka på den typen av rörelsegrejer. Om du tänker att du spelar en fotboll, så är det en annan typ av rörelser. Då har du ju mycket snabba vändningar. Du kan framförallt ha någon som attackerar dig från ingenstans som du inte känner till, och då kan du få en stöt som du knappt vet om. Och då är det nog bättre att faktiskt fokusera mycket på återhämtning och rehab på ett annat sätt, för då får du ju smällar som verkligen sätter sig i kroppen. Jämfört med som jag höll på mycket med jujutsu, och då är det plötsligt då är jag fullt medveten om att någon ska försöka strypa mig nu, eller om vi håller på en brottning att någon kommer liksom så. Och då spänner man sig på ett annat sätt för det. Så att du skadar nästan ingenting även fast det är brutalare på många sätt än vad till exempel fotboll är. Så att tänka mycket på vilken rörelse är det jag gör nu, att bli medveten lite grann på hur kroppen reagerar. Sen så det som är intressant med ju mer vi har grävt i fasciaforskningen, desto mer handlar det om att det är fruktansvärt enkla saker. Det finns ingen sån här, jag kommer inte presentera någon sån här hemlig superlösning på alla problem. Utan det är snarare the basic. Alltså, ja. Det är viktigt att andas. Alltså, om du djupandas ofta, framförallt om du tränar mycket, så hittar du ett sätt att dels varva ner kroppen, men också ta hand om den stress kroppen har fått. För att varje gång vi gör någonting så kommer fria radikaler in i kroppen. Eller frigörs fria radikaler i kroppen. Om du äter, om du tränar, överhuvudtaget om du gör någonting, så får du en positiv laddning i kroppen av fria radikaler. Och det är bra, det är så det ska vara. Om du får för mycket fria radikaler så får du något som heter oxidativ stress. Oxidativ stress, det gör att andra processer i kroppen som behöver vara igång, de går inte igång, utan istället så fokuserar kroppen på det. Och oxidativ stress har man sett är en bakomliggande orsak till typ alla sjukdomar, nästan alla problem som man har i kroppen. Och då behöver man tillföra saker som jordar. Dels har du antioxidanter, en sån sak. De antioxidanterna stjäl ju då tillbaka den positiva laddningen, för de är ju negativt laddade. Då tar de tillbaka den positiva laddningen från den fria radikalerna, eller binder dem på ett sätt. Det är en oxidativ stress är för mycket syre, och då antioxidanter blir ju antioxidativ stress. Det säger sig självt i vad de heter.
Mm.
Det andra är att du hittar saker som gör att du jordas, att du blir lugn. Och då kan du till exempel vara ute och gå i skogen. Du kan gå barfota, du kan vara vid vatten. Vatten är väldigt lugnande. Du kan, men framförallt kan du också djupandas. Så om du djupandas, så andas in 6 sekunder, håll 6 sekunder, ut 6 sekunder. Det är ganska enkelt att göra, tror man. Men när man väl börjar djupandas så märker man att det här är ganska ansträngande. Men om du djupandas 5 minuter per dag, då får du det här lugnet. Och när du får lugnet så kan du bearbeta det du har råkat ut för. Så att vara medveten om vilka rörelser man har, också om hur man gör för att återhämta sig, och att allting du gör är en ansträngning för kroppen.
Men nu tror jag många som lyssnar på det här undrar då, okej, men hur ska jag göra då för att min fascia ska må bra av min träning och inte tvärtom? Eller kan det vara så att träning är dåligt för fascian? Alltså, jag tror många sitter ute med frågetecken i huvudet. Kan du räta ut dem lite grann för oss?
Om vi säger så här, rörelse är jättebra. Alltså rörelse är bland det bästa vi kan hålla på med, och vi måste röra oss. Men då pratar vi om rörelse som promenader, som aktiviteter som gör att man rör på sig så. Det är det som är väldigt, väldigt bra för oss. Sen så finns det, vi har ett behov av att anstränga oss fysiskt. Och jag är ingen träningsexpert, det vill jag också säga. Så att sitter man och har någonting som funkar för en, nej men absolut, kör på det. Det jag däremot har sett och lärt mig om, det är om du tränar för mycket, eller om du tränar fast du kanske inte riktigt är redo för det. Vi säger till exempel att du går runt med en snedbelastning i kroppen, att du har ett snett bäcken, eller att du har den här hållningen som jag pratade om, att man sitter framåtböjd, eller du liksom, ja, vi tar den är ett tydligt exempel. Du har en hållning att du är väldigt framåt.
En klassisk hållning, ja, i vardags.
Ditt huvud är framåt och tittar mycket i mobilen. Du har nästan lite på G till gamnacke här. Liksom. Axlarna är framåt. Du kan märka på dina skulderblad om de är framåt eller inte. Du kan till och med testa att andas. För om du andas och det känns här, alltså stora djupa andetag, och det känns jättebra, bara, oj vad mycket plats jag har. Men när du framåtböjd och du andas, så kommer det vara trögare att andas. Om du har en sån hållning och börjar bygga muskler, då kommer du bygga muskler som har den hållningen. Då kommer du förstärka den hållningen. Och det är det som är lite lurigt med träning, framför allt träning som är styrketräning. Därför då kan du bygga upp saker som är du kan förstärka hållningar och beteenden som kanske inte är så bra. Om du talar löpning, vi säger att du har ett snett bäcken och ett dåligt löpsteg, och så kör du massa löpning, då kommer du få problem i kroppen. Så att då är det bättre att se till att kroppen är rak och i balans, eller att man hittar, man kanske inte ska löpa jättemycket om man har ett dåligt löpsteg, eller så kanske man ska träna på att ha ett bra löpsteg. Och då finns det de som är experter på löpsteg, absolut. Och då ska man kanske gå till en sån då. Men tricket är att tänka på, vad gör jag med min kropp? Hur är rörelsen? Hur känns man? Och det är det som lite grann är vårat mål, att försöka ge kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Att få dig att fundera på, vänta, jag har ju en kropp. Hur känns min kropp? För det vi menar och tror på är att alla människor har förmågan att känna sin kropp. Att faktiskt börja bli medveten om den kropp man har. Och då behöver du inte längre någon expert som säger vad du ska göra. För då kan du själv känna efter i kroppen. Du behöver inte ens läsa på. Du kan faktiskt träna i att känna hur saker känns för dig. Hur känns det när jag gör så här? Sen så när det kommer till olika typer av motstånd. För det är en sak också. Man brukar säga så här, no pain, no gain. Och det är ju klart att det är så. Och det gäller ju livet också. Att om jag går runt hela livet och aldrig överkommer några hinder. Eller aldrig utsätts för några prövningar eller utmaningar. Då kommer inte jag växa som människa. Men det är skillnad på att utstå prövningar så att jag växer som människa, eller att köra huvudet rakt in i väggen. Det är skillnad att jobba med något man verkligen brinner för varje dag och liksom lägga massa tid och energi på det och att bränna ut sig. Men ibland är skillnaden hårfin. Alltså jag håller just nu personligen på att testa den nivån. Hur mycket kan jag klara av att jobba med det jag älskar samtidigt som jag har väldigt lite sömn för att jag har en 8-månaders bebis hemma? Och det är en balansgång. Och då måste jag ju känna så här, jag sa till min fru igår, jag skulle verkligen behöva en natt nu där jag sover hela natten. Kan vi lösa det? Vi kan byta så att du också får en sån. Därför att jag börjar få problem med öron, jag har fått en finne för första gången på flera år. Vet, så här, mycket konstiga grejer. För att jag kör hårt på jobbet samtidigt som jag inte sover och har svårt att ta hand om mig. Och lägger jag då till att jag inte hann äta någonting så att det varit lite skräpmat en dag, du vet, då kan det gå fort.
Mm.
Och det är den medvetenheten. Sen kan man medveten om vad man gör, men ändå köra på. Och det här är lite luriga, vi människor. Att vi, trots att man är medveten, trots att man vet vad man ska göra, trots att man har full koll på vad som händer med kroppen om man inte sköter sig, om man säger så, så kör man på i alla fall. Och det här gör ju jag också, hela tiden, trots att jag vet det här. Trots att jag har hållit på i, nu är framförallt de senaste 7 åren har jag själv verkligen satt mig in i det här på ett väldigt stort sätt. Och ändå så gör man så här. Och där ska jag väl, det är väl grundtipset att börja känna efter hur det känns. Hur känns det när jag springer? Om det känns bra, absolut. Jag menar, jag bodde med en kille i Uppsala när vi pluggade ihop. Och han var en riktig löparfreak, så han var ute och sprang en gång per dag. Och då var ju då under den mest intensiva studieperioden. Men annars så är det löparklubbar och löparresor och alltihopa. Och han mådde jättebra av det. Det var att han behövde det för att koppla av, för att släppa tankarna på jobbet. Eller han behövde det för att kunna få nya perspektiv på... Han behövde det för att lugna ner sin hjärna liksom. Så använde han löpningen. Och om det är det du gör, det är ju jättebra. Så att jag är inte någon... Jag kan ju inte säga vad du mår bra av, utan det måste du känna efter själv. Men just att känna efter, okej, känns det här fel? Sen läste jag om någon som sa att just barfota skor är ett tips om man vill ha ett bättre löpsteg, för att det är svårt att ha ett dåligt löpsteg med barfota skor på ett annat sätt. Så det kan vara sån här tips, men det är ju inte jag någon expert om, så att det är bara jag som har hört det för att Camilla läste en forskningsrapport om fötter.
Ja, och sen och där kan jag ju inflika att folk har ju problem, tror jag, ofta att så här fasa in barfota skor lite grann. Utan det blir ju lätt att man ju kör all in och så drar man och kör ett milpass på asfalt i de där skorna, och det blir ju inte bra.
Nej.
Så att det är ju absolut, men Fot-Anders skriver garanterat under på det också, men man får ju hålla i hatten lite grann och inte också tro att det ska gå över en natt, för det är väl lite grann det som är kruxet i träningssammanhang, det är att det ska gå så fort.
Jag kan säga att det är kruxet i hela livet.
Det
är samma sak med när vi har folk på behandling, så är det samma sak också. Att folk tror att man ska kunna förändra allting på en gång. Och, alltså vissa kan det. Få personer kan det, men vissa kan det. Som min pappa berättade i en podd att han slutade röka. Och då slutade han röka all in på en gång.
Okej, över en natt liksom.
Ja, över en natt. Mm. Både skit i 14 dagar.
Mm.
Men sen var det bra. Och då någon annan gång han slutade med någonting, då fastade han i 5 dagar och så var det bra. Alltså, men han är ju ganska extrem.
Ja.
Men det har ändå tagit honom väldigt många år att förstå vem han är och vad han gör och så vidare. Så att även av de som tror att det går fort, alltså förändring tar tid. Och framförallt är det de här små sakerna man gör varje dag. Det låter så tråkigt. Att det är just, du ska göra lite varje dag. Du ska förändra någonting varje dag. För att vi vill gärna ha den här komplexa teorin eller metoden eller superlösningen eller dieten eller det här som bara, gör jag bara så här så löser det alla mina problem. Men så funkar inte livet, i alla fall min erfarenhet av det. Och bara för att det är enkelt i teorin betyder inte att det är enkelt i praktiken. Och vi vill gärna ha en, vi värdesätter teorier så mycket, så vi vill ha en komplex teori. Men om du tar en enkel teori till exempel, att om jag behandlar andra människor väl, då blir det ju bra, eller hur?
Mm.
Och det är inte svårt att veta hur jag ska behandla dig väl egentligen. Jag kan ju bara titta på dig och le och se dig i ögonen och ta i din hand och liksom inte säga dumma saker till dig. Det är inte svårt. Det svåra är ju att göra det konsekvent varje dag hela tiden. Att alltid behandla andra människor väl. Det är svårt. Det är enkelt att förstå hur man gör det, men det är svårt att utföra det. Det är svårt att alltid vara förstående och lyhörd till sin partner. Det är svårt att komma ihåg och säga att man älskar någon varje dag. Det är svårt att dyka upp med sin bebis och alltid vara på topphumör när hon har legat och skrikit i den natten. Det är ju utmaningen. Inte att de här avancerade teorierna om hur man bäst tar hand om sina barn, utan att vara där och vara där med det humöret. Och det är samma sak med träning, det är samma sak med kost, det är samma sak med allting. Det är svårt att bara totalt förändra allting på en gång. Och gör man det kan man också få en reaktion. På samma sätt som att när du avanvänder dig från droger till exempel på sådana här rehabcenter, så är det ju sällan du liksom går cold turkey på en gång. Eller när du avanvänder dig från socker, vilket också är en drog, så är det sällan, så gör det på en gång så kommer du få stresssymptom. Du kommer liksom få problem. Det kan ta 3 veckor innan du ens är på banan efter det. Och det blir ju så. Prova att sluta med kaffe. Det är ju liksom, du får ont i huvudet som tusan alltså. Nej, men, och det där är ju, det är sådana saker som man, det kräver förändring. Och gör du någonting drastiskt så kommer du känna av det. Så har du gått från att ha kört supergummisuler liksom i 10 år och löpt varje dag och så går du in på barfota skor på en dag, ja, men då blir det ju svårt.
Skulle man kunna tolka det som att när det gäller löpning att det kanske inte är för alla att löpa på samma sätt? Så det finns ju, vi har ju till exempel en massa generella program där man kan få olika intervaller och pass och så sen kan du springa ett maraton till exempel. Och då slår det mig att just bara att springa intervaller kanske inte är för alla. Jag har ju börjat känna det nu att det lirar inte riktigt med min personlighet och där jag befinner mig i livet. Jag blir stressad av intervaller. Jag vill hellre vara ute och mysjogga med min kompis.
Mm. Ja, då är det förmodligen det du ska göra.
Ja, för då tänker jag att jag får ju en mer flowig känsla i kroppen än när jag springer intervaller. Då blir det liksom bara, mjölksyran slår till. Men samtidigt tänker jag så här, om jag vill springa snabbare så är det väl intervaller jag måste springa.
Men då är frågan, varför måste du springa snabbare?
Ja, exakt.
Och det här är ju överhuvudtaget träningsmindsetet som jag tycker är lite fascinerande när man tittar på det utifrån. För att jag som sagt inte är någon träningsfreak så. Mm. Varför är det så viktigt att man gör vissa saker? Alltså om jag nu tycker om att mysjogga och så mår jag bra av det. Varför ska jag då springa snabbare? Alltså behöver alla springa triathlons eller maratons eller vara med i någon sån här extremsportsgrejer? Alltså vi tror någonstans att elitidrottare är normen.
Mm.
Men elitidrott är inte hälsosamt. Det säger allt. Det är inte hälsosamt överhuvudtaget. Sen kan ju det vara kul. Och det man ska inte underskatta eller förta att saker kan vara kul. Det är jätteviktigt att ha roligt. Det tror jag, det är bättre att hålla på med någonting som är farligt, som till exempel fotboll, om man tycker det är kul. Fotboll är farligt.
Ja, det är väldigt farligt.
Men det är skitkul, ja. Tycker jag. Mm. Så att det är bättre att spela fotboll som är farligt och få röra på sig och ha kul och umgås med människor och liksom känna något sånt där, än det är att inte göra någonting alls.
Mm.
Eller än att det är nog bättre att spela fotboll om det är farligt än att jogga om man tycker det är tråkigt. Så att det är ju olika. Sen om du är ute och mysjoggar, då får du också in, du ser skogen om du var där, du får andas den här luften, du
vattnet.
Får vattnet, du får höra ljuden av fågelkvitter kanske, du får uppleva olika årstider. Det är mycket annat som kommer in av det här också. Och i skogen så finns den här negativa laddningen som gör att du jordas och lugnar ner dig, så det finns den typen av aspekter också. Mm. Så det finns inga sån här är facit liksom.
Mm.
Men jag tror att se på varför man gör det. Vad är anledningen till att jag gör det? Gör det för att jag tycker det är kul eller gör det för att jag liksom vill bli bäst? Eller vad gör det för att det här... Och det där kanske blir lite tråkigt att vissa förvirrar hobbys med ens liv, att man nästan tar det på så stort allvar att det här är liksom, det här är livet, det här är meningen med mitt liv är att jag ska springa ett maraton.
Ja, men jag bara måste knyta an, för jag sitter ju och binge-kollar Gifta vid första ögonkastet just nu, jag och min sambo. Och då var det igår, så var det då en kille, Axel, han som egentligen så var ganska så här mjuk person och inte så framfusig, men han kände sig tvungen att han skulle försöka kyssa den här tjejen som han hade blivit gift med, bara fast hon tydligt visade att hon inte var så attraherad, så skulle hon ändå, och det blev inte bra. Och, och så sa han också i en sån, ja men, i en kommentar där, att jag kände bara att jag var tvungen att göra det här för det förväntades av mig som man att jag ska göra det här, fast jag är inte alls den som tar första steg på så. Och jag tänker också, så om man går över till löpning lite snyggt, så finns det ju en norm någonstans i hur löpning ska bedrivas. Man ska springa intervaller och man ska liksom sikta på ett lopp. Och så ska man helst springa snabbare för varje lopp. Det kanske är någonting jag har fått för mig bara, men jag tror inte det. Det känns som att det är något slags så här vedertaget sätt att utöva löpning på för många. Och då kan det bli lätt att man känner att man måste in i den här mallen. Och så blir det inte alls bra. Det är lite grann som du beskrev det, att man gör lite våld på sig själv.
Jag tror att det är problemet i allmänhet, att man tror att man ska in i någon mall.
Ja, alltså, ja, men så är det ju.
Löpning går att förklara allt med löpning. Ja, typ.
Nej, men. Lite filosofiskt här.
Nej, men det är väl bara i allmänhet att vara, ja, men vara medveten om varför man gör det. Sen så, det är just det fascinerande som jag fick från den här Daniel Lieberman-föreläsningen är just att vi är skapta för att löpa långt. Men då inte för att liksom springa intervaller per se så, utan för det man har hittat var att spjut och pilbågar är ganska nya uppfinningar. Utan det som vi gjorde väldigt bra var att vi sprang ihjäl djur. Så att vi tänker en antilop är väldigt snabb. Liksom.
Ja, så, på kort sträcka.
På kort sträcka. Mm. Men vi är det djuret som har högst joggningstempo av alla arter i princip. Så att vi jagade den här antilopen i 4 timmar. Mm. Och så till slut så orkade inte den längre, så då säckade den ihop och dog av utmattning. Och då tog vi liksom en träpinne och klubbade ihjäl dem, sen bar vi hem dem. Så det är liksom det vi kommer ifrån. Vi är gjorda för att jogga väldigt, väldigt länge. Men så det är liksom det vi är evolutionärt, biologiskt skapta för. Men då var det för att vara på en savann eller liknande, den typen av terräng, barfota. Vi hade inga skor på den tiden. Och vi gjorde det, ja, men kanske några gånger i veckan, eller hur ofta vi nu behövde det. Och då tittar man på vilka som hade, han tittade på fötter då. De som har bäst fötter i hela världen, det är masajerna i Kenya. Därför då har de fortfarande den här livsstilen. Och det har ju inte du och jag, utan vi har gjort någonting annat med våra liv. Och där blir ju frågan, vad är vi för djur egentligen? För vi har ju någonstans byggt bort mycket av det som är vårt egentliga biologiska ursprung. Vi har byggt bort mycket av hur vi är och vad vi gör. Och om vi då ska springa maraton, då kanske vi ska göra det barfota i en skog och inte på asfalt. För att asfalt är inte superbra att springa på. Det vet ju alla som springer på asfalt. Det är inte skönt.
Nej.
Och det är kanske lite bättre att springa på grus möjligtvis, men att springa på gräs kan ju vara väldigt skönt. Så att återigen, gå tillbaka till att känna vad håller jag på med, varför gör jag det, hur känns det, hur rör jag mig, och sen försöka dra dina egna slutsatser därifrån. Det är väl mitt tips på hur man kan tänka kring löpning. Men det är naturligt att löpa, det är liksom en förutsättning för att vi ska överleva, var att vi är väldigt bra på att löpa.
Men om vi då kopplar in fascian här, så kanske jag och många andra tänker att kan man hålla den mjuk och smidig på något sätt, så att både träningen och vardagen blir lite trevligare? Och just det här att må bra, som du också var inne på tidigare, vad är det egentligen? Det kanske vi inte har upplevt än, många av oss.
Nej, men precis. Alltså, det finns ju två stycken, det var det också som hon, Carla Stecco då, den här professorn i anatomi från Italien, visade. Hon upptäckte en ny cell som heter fasciasyt. Och hon döpte den till det. De ville önska att heta Steccoceller, men hon var väldigt ödmjuk som sa fasciasyt. Och då, för i den här strukturen då, som är trådarna och vätskan som är fascia, så finns det två typer av celler, det finns 3 typer av celler, men 2 stycken man fokuserar på. Den ena är fibroblaster, och fibroblaster tillverkar kollagen. Så att fibroblaster tillverkar trådarna, enkelt sagt. Och det är fibroblasterna som ändrar trådtillverkning baserat på vilka hormoner du har eller baserat på vad kroppen gör. Så att om du lyfter någonting varje dag, då kommer fibroblasterna att belastas. Och så kommer fibroblasterna säga så här: okej, okay, det lyft vi ska göra. Då producerar vi mer kollagen typ 1, som är ett starkt kollagen. Varje kollagentråd består av 3000 aminosyror. Så det är otroligt starkt. Det är starkare än ståltråd. Det är liksom, det är som ett tvinnat rep, som en, vad säger man, som en sån här, en tamp på en båt. Liksom. Ja. Det är jättestarkt. Och då bygger den mer sånt, för att vi ska orka mer belastning på ett annat sätt. Så att när du tränar styrka så bygger du kollagen typ 1. Kollagen typ 1 är mycket mindre elastiskt och smidigt, men det är väldigt starkt. Men när du ska, när du då ska förbereda dig för att föda barn till exempel, eller för att bli gravid, då tillverkar du kollagen typ 3 istället. Och kollagen typ 3 är mycket mer fintrådar. Det är mycket mer, jag brukar säga att det är som mer intern kommunikation för att man ska ha koll på alla flöden i kroppen. Men det är mer åt det hållet. Om du gör det och samtidigt då tränar, då säger du åt kroppen att bygga typ 1 fast du har massa typ 3. Så det kan det bli en förvirring däremellan.
Aha.
Så det är ena biten. Vilken kollagentyp bygger man? Och man kan säga att belastning bygger belastning. Alltså belastning bygger belastningsstarka fibrer. Det är inte så konstigt. Du lyfter saker, du bygger upp det för att lyfta saker. Det många glömmer bort är de här fasciacyterna. För de stimuleras av rörelse och av drag eller stretch. Så därför man pratar mycket om yoga eller gymnastik eller rörelseövningar. Eller att, alltså, barn sträcker på sig, katter sträcker på sig, djur uttaget sträcker på sig när de ligger stilla. Det är för att just tillverka glidmedlet. Så att vi pratar om hyaluronsyran, den här som var i fillersna.
Just det.
Det kan du tillverka genom rörelse, alltså mjuk rörelse, genom stretch, genom den typen av saker. Eller har man sett då genom att tillföra vissa typer av preparat, till exempel CBD-olja, stimulerar tillverkningen av hyaluronsyra. Och när du är totalt avslappnad, djupandning kan också stimulera det här. Så att avslappningsnivån, att du bara nu, och du vet, jag säcker ihop som en potatis här, och du är på spa till exempel, så är det bara, åh, vad mjukt och skönt det är så. Då stimulerar du glidfunktionen. Så tricket är någonstans att vara aktiv och avslappnad, alltså att pendla mellan dem och inte vara någonstans i mellanläget. Men vi är ju väldigt påkopplade hela tiden idag, vi är väldigt stressade i allmänhet. Alltså vi har så mycket intryck och så mycket val och så mycket saker som händer i vårt liv. Alltså, vad ska vi äta till middag ikväll? Vilken sak ska jag köpa här? Vilken tandkräm ska jag ta? Det är så mycket,
ja, det är många beslut där.
Det är många beslut. Ja. Och när du har många beslut att fatta, så de flesta i alla fall blir lite stressade av det. Och så fort du blir stressad så är du igång med ett annat nervsystem. Då är du uppe i sympatiska nervsystemet och då är du påkopplad. Då är det liksom fight eller flight eller freeze. Och så är du som är uppe i den biten. Och då är du inte ner i den här, det parasympatiska nervsystemet, där du istället slappnar av, återhämtar dig, bygger upp saker, smälter mat, hela den biten. Så tricket är att landa i både, att både vara aktiv, för det behöver vi, men också att hitta de här avslappningspunkterna. Och där, det är också så att det är tråkigt självklart, men du behöver liksom vila, du behöver ta det lugnt, du behöver vara, och då stimulerar du just fascian att må bra.
När man återhämtar sig.
Ja.
Kan man så finns det något sätt att lägga upp sin träning på som är bättre för fascians välmående än andra sätt? Jag skulle kunna ta två stycken exempel. Styrketränar varje dag med målet att bli så stor som möjligt, eller att jag bara springer.
Och där är ju svaret att du ska, alltså, ensidighet är inte bra.
Nej.
Om du har en, du gör, vi säger att du löper mycket. Aha, då får du en typ av belastning. Du landar i olika typer av tryck. Ja, men då är det jättebra att ha olika typer av avslappningsövningar, kanske framförallt för benen, eller att gå på massage eller behandling, eller att du stretchar mycket och har fokus på det, eller kanske håller på med yoga, alltså någonting sånt. Så att det du ska ställa få båda sidorna. Om du bygger jättemycket muskler och styrketränar, då är det ännu viktigare att träna smidighet vid sidan av. För att om du bygger muskelfibrer så att de blir starkare, då får du mer kollagen typ 1 och då får du mer åt det hållet. Men om du då använder en, vi säger att du håller på med qigong eller du vet, så här, du vet, gammal linggymnastik, olika klassiska sådana saker, då bygger du istället upp flexibiliteten. De som oftast mår bäst i sin kropp, alltså som är vältränade men också mår bäst i sin kropp, det är kampsportare och dansare.
Och om det är logiskt
i och för sig. Du tittar på en kampsportare, för jag har hållit på mycket, mycket med en hel del med kampsport. Det är fruktansvärt mycket rörelseövningar. Alltså det är mycket rörlighet. Det är liksom, du måste nästan, jag är ju väldigt ovig, men man måste nästan vara vig för att hålla på med det. Därför att det är snabba rörelser, det är mycket emellan, du ska kunna kasta det. Det är avslappningsövningar i slutet på träningspassen. Det är mycket åt det hållet. Och det är, de som då håller på med till exempel fotboll, som är väldigt brutalt på vissa sätt, och håller på med kampsport eller yoga, de håller mycket längre. De är inte skadade på samma sätt. Om du tar Zlatan till exempel, han har ju haft väldigt lite skador i förhållande till hur länge han håller på och vilken nivå han håller på med.
Han är gammal kampsportare.
Han håller fortfarande på med kampsport vid sidan av. Och det ser du på vissa rörelser han gör, hur otroligt explosivitet, det är en flexibilitet, det är en mjukhet samtidigt som det är en hårdhet. Och då är det ett väldigt bra komplement ihop att vara fotbollsspelare och kampsportare. Så att om du kanske är löpning och så kanske simning kanske är jättebra ihop. För att från löpningen så får du det här trycket och belastningen. Men från simningen så får du att du nästan är i, inte tyngdlöshet utan i, men du vet, du flyter ju på ett annat sätt.
Ja.
Och det är inga stötar när du simmar, utan Nej. Det är ganska mjukt. Då kan du bygga upp den här styrkan som krävs för att klara av löpningen på ett bättre sätt. Om du då gör det ihop.
Eller löpning och yoga kanske?
Eller löpning och yoga. Så att hitta en kombination så du får både och. Då får du en bättre fascia, en bättre kropp egentligen.
Ja, för att jag tänker, det blir ju ofta sådär att man, ja, men jag har ju bara gjort lite så här frågeställningar på stories på Instagram till mina följare. Det är ju, folk älskar ju att springa. Och då blir det inte så mycket annat. Men vill man må bättre så kanske det kan vara värt att testa, att lägga in lite rörlighet. Men då, den lilla tiden man har där man inte springer, så tycker folk att de ska köra styrketräning.
Ja, det är kanske där man återigen ska tänka på varför då och för vem. Om du nu har, och där brukar min bror är ganska bra, vi spelade in ett avsnitt, jag tror att det är avsnitt 46, som handlar just om det här. Han är lite mer aktiv och tränar lite mer. Och då gav han just sina tips, men oftast är det att göra, återigen, små saker. Du vet, om du gör det finns en yogarörelse som heter solhälsning till exempel. Då gör du den varje dag. Det tar dig 5 minuter. Och så lägger du på 5 minuter djupandning. Så 10 minuter varje dag gör du det här. Och om du då bara har tid för löpningen, då är det bättre än styrketräningen. För då får du just flexibiliteten ihop med löpningen. Om det nu är så att du tycker löpning är skitkul, gör det. Det är jättebra att göra saker som är kul. Och där har vi jättemycket ny forskning som tyder på att det kanske är viktigare och roligt än någonting annat. Och det finns ju de som menar på att det här med att man har sett att ett glas vin per dag är hälsosamt. Och det finns ämnen i vinet som absolut är hälsosamt. Men frågan är om inte det mest hälsosamma är att sitta och njuta och dricka ett glas vin och känna att gud vad trevligt det är att leva, liksom, vad mysigt vi har och det är uteservering och sommar och så. Det kanske gör mer för oss än vad vi tror. Att faktiskt känna, jag mår ju bra här.
Det här tycker jag är så intressant, för just jag tänker på det här med medelhavsdieten som man pratar om, och så plockar man, återigen, man plockar bit, man tar inte helheten, alltså solen, värmen, gemenskapen, dofterna och så, utan man tar bitar, olivolja, vin.
Glädjen över maten, ja. Det här är ju maten fest.
Ja, liksom, exakt.
Vi har ju svårt att förstå den, vi har verkligen kopplat ifrån huvudet och kroppen, alltså tankar och känslor, tankar och kroppen överhuvudtaget. Så vi har svårt att förstå att det finns en koppling mellan att må bra tankemässigt, känslomässigt och att må bra i kroppen. Men det äger ju rum på samma ställe. Det är ju, alltså mina tankar är ju någonstans i min kropp, får jag väl anta. Annars blir det ju väldigt märkligt. Men det kan väl i alla fall de flesta skriva under på, att jag är i min kropp. Men man tänker inte på att man är i sin kropp.
När man har en kropp. Och senast igår läste jag, min kroppjävel vill inte samarbeta med mig. Ja. Var det en löpare som skrev. Bara, ja. Kanske.
Ja, men det är många som har den bilden, och det är någonting vi har fått med oss sedan väldigt tidigt, och vi har ju den synen på kroppen, och allting i vårt samhälle är byggt åt det hållet, och det är väl det spåret som jag personligen tycker är mest intressant i Fasciaguiden, i de avsnitt vi gör med Per Johansson, för då, han är ju doktor i humanekologi, och som humanekologi så studerar du helhet, det är liksom det ämnet, så han har läst lite filosofi, lite naturvetenskap, lite av alla möjliga olika ämnen, fast han har läst väldigt mycket av det också såklart. För han är väldigt kunskapstörstig. Men då pratar vi mycket om, men varför ser vi på kroppen på det här sättet? Vad finns det för historisk förklaring till att vi ser det så? Och då brukar han prata mycket om att vi har delat upp det så mycket, att vi har ju till och med delat upp kroppen i olika byggnader, i olika institutioner. Så att går du på ett universitet så finns det ju en avdelning som är fokus på hjärtat, en avdelning som är fokus på leder, en avdelning som är fokus på magen. Och det är inte någon som fokuserar på hela kroppen.
Nej, det är, och så är det ofta vattentäta skott mellan dem också, så att det finns det, ingen dialog mellan.
Och det är inte konstigt, om du är superduktig på hjärnforskning, inte har du tid att läsa på om fascia eller om hjärtat. Eller om, och det där blir ju problematiskt. Men sen finns det ju forskningsfält där du måste göra så. Som till exempel nu, det är jättemånga magspecialister som har pratat med hjärnspecialister.
Ja, just det.
Just eftersom att tarmfloran... Man har ju sett en så stark koppling nu med vagusnerven mellan tarmflora och hjärnan.
Vår andra hjärna, säger man väl.
Ja, att magen faktiskt kan styra beteenden. Så att dina oönskade beteenden kan faktiskt komma från andra varelser som bor i din mage. Vilket är skitläskigt och jättespännande. Ja. Och det där blir ju ett forskningsfält som återigen, man måste tänka om helt och hållet. Mm. Och då är det vissa som gör det, tycker det är jättekul. Och vissa som säger, men det där ska vi inte ta på så stort allvar. Och så blir det någonting så. Så att,
ja, det är egot igen som ni ofta är inne på i era poddavsnitt. Som att egot ofta lägger hinder i vägen för att det ska kunna bli en konstruktiv dialog. Tiden rinner ju iväg för oss. Vi har tyvärr bara några minuter kvar. Jag bara tänkte så här, avslutningsvis, det känns som att vi vill ha fler avsnitt med dig. Eller jag känner det i alla fall. Jag hoppas att lyssnarna också gör det. För det här är superintressant. Men du har ju pratat om behandling och ni har en klinik. Vad gör ni där egentligen, undrar man kanske. Vad är det för maskiner ni jobbar med? Du nämnde ju maskin också, tror jag du gjorde. Eller så har jag hört det i en podd.
Det
kanske.
Kan ha hört i en annan podd. Nej,
men lite kort bara, vad verksamheten går ut på.
Det vi har gjort egentligen, att vi har ju tittat på vad finns det för forskning om fascia. Och så sen så, det här sker ju på men forskningsnivå. Folk tittar på hur funkar kroppen. Det vi har tittat på, hur tar vi det här och anpassar det till en manuell behandling? Alltså hur kan vi behandla folk på det sättet? Och då min pappa, han uppfann en behandlingsmaskin i början av 2010-talet. Och jag har väl tagit och byggt ihop det här till någon form av utbildning genom att samla olika terapeuter som kan olika saker. Och så min bror, han driver nu ett bolag som heter Fasciaklinikerna, som är just ett koncept där man tittar på hur gör man en behandling så bra som möjligt, hur fångar man in just en persons hälsa och välmående, fråga hur mår du, följer upp hela den biten, hur lägger man upp en plan som faktiskt motsvarar dina förväntningar. Och då utvecklar man behandlingen hela tiden. Så att det är en annan metodik idag än det var för 2 år sedan. Vilket är väldigt spännande. Men det blir ju också så att man läser mycket, mycket ny forskning. Men poängen med det här är att, som jag sa i början, att titta ut från fönstret på 7:e våningen så ser jag fruktansvärt många människor som har ont. Och de vet inte vart de ska gå.
Nej.
Så att med Fasciaguiden vill vi försöka utbilda människor i hur de själva kan ta hand om sin kropp. Men vi vet ju att det inte är så lätt alltid. Och därför finns fasciaklinikerna för att hjälpa då de som känner att jag vill faktiskt ha hjälp med det här, eller jag har kört fast med det här. Och jag själv går ju på behandling var 8:e-10:e vecka när jag sköter mig, om man säger så. För ibland så glömmer jag bort det också. Trots att jag kan få tillgång till behandlingarna så glömmer jag inte allt i alla fall. Men jag behöver det. Jag behöver gå på behandling var 8:e-10:e dag för att kunna orka hålla på i det tempo som jag har själv och med allting som händer runt omkring och allting man gör. Och där någonstans är väl i den bästa världen så behövs inte behandling. Och det är väl någonstans den världen vi vill bygga. Men tills dess så tror jag att de flesta människor mår bra av att få lite hjälp. Och då försöker vi utbilda de här terapeuterna som jobbar på klinikerna till att bli den du kan gå till. Alltså lite den som läkaren kanske borde vara. Läkaren gärna får bli. Men alltså egentligen så vill du gå till någon som vet, ja men du ska göra det här, du kan tänka på det. Har du sett över din kost kan du göra det. Det här är de tillskott du kan ta. Eller det här är
lite mer funktionsmedicinskt.
Ja, lite åt det hållet, precis.
Jag måste bara fråga, den här maskinen som din pappa byggde, kan inte du bara, hur ser den ut? Alltså, för jag funderar på, kan jag ta min massagepistol hemma och självbehandla mig själv? Det är ju många där ute som har sådana.
Du kan ju använda massagepistol, absolut. Det som är grejen med maskinen han har tagit fram, det är, den är gjord som en förlängd tumme för att fungera som en hand.
Mm.
Och den går ganska långsamma slag som förändras hela tiden.
Okay.
Så att den går som en... den ser ut som en stor penna. Eller som någon som jag pratade med igår. Storleken som en lång aubergine eller en tjock gurka. Liksom.
Man kanske kan googla. Finns det på
ja, det kan man göra. Man kan googla på fasciaklinikerna så kan man hitta maskinen där. Det som den gör är att den är byggd för just fascia, för att stimulera flödet. Så vi pratar om att du kan fixa hyaluronsyra genom att stretcha, genom att andas, genom att så. Du kan också göra det med den här maskinen. Men hyaluronsyra har en väldigt häftig egenskap som vi inte har kommit in på. Det är den som tar emot stötar. Så att stötarna tas inte emot av trådarna. Stötarna tas emot av vätskan.
Mm.
det är så här, oj shit. Ja.
Det här är nästa avsnitt.
Det är nästa avsnitt,
ska vi skriva, jag skriver upp här.
Nej, men så att vi har ett, när hyaluronsyremolekylen får en stöt så ändrar den form och den ändrar hårdhet. Och den ändrar viskositet som det heter. Det som händer när du jobbar med en massagepistol, det är att då blir det ett motstånd. Så då slår du, oftast med samma hastighet, och då blir det som ett slag. Då slår du sönder vävnad, vilket gör att när det då byggs upp så kan en läkning ske. Så det är ingenting som är dåligt på det sättet. Det är som stötvågsbehandling, är ju samma princip. Att du slår sönder någonting och så sen så av...
Du skapar en liten inflammation. Liksom.
Och då läker det och då blir det bättre. Mm. Den här maskinen slår inte sönder någonting, utan du bara sätter igång flöde och rörelse. Så då bygger om kroppen och då kan du få väldigt stor effekt över stora ytor samtidigt. Så att när du behandlar någon under foten så känns det upp i nacken. Och så får du hela kroppen att börja vibrera på ett annat sätt. Så att det är en väldigt häftig maskin. Det är väl en 600-700 terapeuter som använder den i Sverige. För den har vi hållit på med ganska länge. Och det är ju, ja, det blir mycket häftiga resultat när man sätter saker i rörelse. Men det är ju där igen, jag är inte här för att prata om det, utan det som är intressant är att man börjar fundera just på vad gör jag med min kropp? Oj, jag har en kropp, vad spännande. Och
du har ett organ.
Ja, men precis. Så blir lite mer taggade på att lära sig om hur den funkar. Mm. Ja. Och då är jag nöjd. Sen så vill man ha hjälp så kan man gå till fascia-tekniken och få behandling, absolut.
Man vill ju inte riktigt avsluta den här intervjun. Det är en stark känsla jag har. Men vi måste tyvärr göra det nu. Och som sagt, det är säkert många där ute som tänker att ja, vad finns det för forskning på det här då? Ja, vi har ju faktiskt suttit och refererat till forskning hela tiden. Så ni kan bara hacka i detta. Och
vi har en forskningsdatabas med 3000 artiklar som finns på Fasciaguiden. Det är bara kunna titta.
Jag kan länka till den också i programbeskrivningen till det här avsnittet. Så tar vi det därifrån. Och du är varmt välkommen tillbaka, Axel.
Kul.
Det känns som att vi inte riktigt var klara.
Det finns mycket att prata om. Nej.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Vad trevligt att vara här.
Och det var allt från Maratonpodden för den här gången. Och du får hemskt gärna följa mig på Instagram. Där heter jag MaratonPetra. Och en liten grej till. Vi har ju en avdelning som heter Fråga experterna. Och vi behöver få in många, många fler frågor från er lyssnare dit. Så har du en fråga om träning, kost, idrottspsykologi, idrottsskador eller något annat som har med träning att göra, dra ett mejl till maratonpodden@gmail.com eller DMa till Maratonpoddens Instakonto. Och jag är så taggad på just din fråga. Det var allt från mig. Nu återstår det bara att säga ha det bra, ha kul och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.